Jag heter Benjamin, för er som inte känner mig. Trevligt att träffas. Vi får jättegärna prata mer sen om jag inte har hälsat på er. Idag tänkte jag bara börja med en grej som Jesus sa i Johannes evangeliet 12. Så sa han så här: tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Så uppmaningen är att när Jesus på ett eller annat sätt visar sig för dig, så är uppmaningen att tro på honom. Och när du tror på Jesus, då slutar du vara den här världens barn. Du slutar tillhöra den här tidsåldern, bara den här perioden. Du blir född på nytt och du blir ett ljusets barn. Och ljusets barn, när man har blivit ett ljusets barn, så talar Nya Testamentet ganska mycket om hur Gud vill att vi ska leva. Och en av de uppmaningarna kommer upp på väggen nu från Efesierbrevet. Där det står så här: en gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Och så fortsätter vi. Lev då som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Jag har folkbibeln i huvudet, så där, tänk på vad som är Herrens kärt. Men tänk på vad Herren vill ha. Och det är min utmaning till dig under den här predikan. Att så här, jag står inte bara här och pratar och så funderar du på ifall du gillar det jag säger eller inte. Utan poängen är, som ljusets barn, vad är Herrens kärt? Hur vill Gud att jag ska leva mitt liv? Vad har han lagt på mitt hjärta? Så var speciellt uppmärksam om du upplever att det där var lite känsligt, det där var lite jobbigt. Peta inte bort det, utan prata med Gud om det. Alltid när Gud pekar på saker, så är det för att han vill skapa någonting bra när vi ger respons. Så vill han ge nytt liv, han kommer med ny kraft, ny frimodighet och befrielse. Så lyssna efter det under den här predikan. Jag ska prata utifrån en berättelse som Jesus berättar en gång. Och den är väldigt utmanande, tycker jag. Så därför är det bra att ni prövar nu under tiden. Vi börjar med att läsa den. Det finns i Lukas 16. Det här är ett tillfälle när man har stor hjälp av att ha en egen liten bibel eller mobilen eller någonting, som man kan se sammanhanget, för vi kommer hoppa lite grann fram och tillbaka. Men jag börjar läsa från Lukas 16. Då står det så här: han sa också till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra, så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter de som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Kanske ni undrar, ska han läsa så där långsamt? Men ni ser att de som läser på Swahili har betydligt mer text, så jag försöker liksom anpassa det lite grann här. Den här liknelsen har jag alltid tyckt varit lite knölig. Och som ni förstår så är den lite obekväm, eftersom Jesus lyfter fram ett exempel som vi känner instinktivt att den här personen ska man nog inte ta efter. Och då är det klart att det finns en del olika tolkningar. Så jag ska bara nämna några olika sätt som man har tolkat den här liknelsen. En del menar att den här förvaltaren gör egentligen ingenting fel. Utan det han efterskänker, 50% respektive 20%, det är den provision som förvaltaren hade tjänat på den här typen av affärer. Och det kan man jämföra med antika dokument, och det stämmer ganska bra överens. Så kan det vara att han egentligen är ohedlig på det stora hela, men just det här är inte ohedligt. Och den andra tolkningen är ju då att han är precis så slämmig som det verkar. Att han förskingrar sin herres pengar för egen vinning. Så det är två olika sätt att läsa den. Det finns också ett problem i vers 8, där det stod att Herren berömde den ohederliga förvaltaren. På grekiska finns det inga citattecken. Så man vet inte om den här Herren är förvaltarens herre som berömmer honom, vilket låter konstigt när någon har förskingrat ens ägodelar. Eller om Herren är Jesus, vilket också är väldigt konstigt att han berömmer en person som förskingrar pengar. Och jag tänkte faktiskt inte hjälpa er mer med tolkningen av liknelsen, utan jag vill att vi ska ta med oss två poänger från det här. Och det ena är att oavsett om han gör fel eller inte, så är han ohedlig. Han kallas den ohedliga förvaltaren, och han lyfts fram som ett exempel av Jesus. Så det är en ohedlig person som är ett exempel för oss. Och vi kanske kommer ta det här lite bakvänt, därför att vi ska titta på de poänger som Jesus gör utifrån liknelsen. Och anledningen till att vi gör det, där får vi reda på hur ska vi förstå den här liknelsen. Och det första Jesus gör är att han ger en slags förklaring i vers 8b, och det är det som kommer upp nu då. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ordagrant så står det här, den här tidsålderns barn beter sig klokare mot sitt eget släkte än vad ljusets barn gör. Ljusets barn, det är vi som tror på Jesus, det är vi som har bytt liksom medborgarskap, som Elias pratade om förra veckan, att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och så finns det då människor som hör till den här världen, till den här tidsåldern som kommer ta slut. Och skulle jag liksom summera hela den här predikan lite grann med andra ord, så skulle det vara så här. Den här förvaltaren är klokare i ett skifte i livet. I den här tidsåldern, i den här världen, så går han från en situation till en annan. Där är han klokare än vad ljusets barn, det är vi, är i skiftet mellan den här tidsåldern, den här världen nu, och den tidsåldern som kommer, evigheten, himlen. Så han är klokare i det lilla, i ett skifte, än vad vi är i det stora. Så vi ska dra ut en lite större poäng ur den här mindre berättelsen som vi tar med oss. Vad är det han är klok? På vilket sätt är han det? Och vi ska börja faktiskt längst bak. Det är därför det är bra att ni har biblar, för vi kommer gå lite grann bakifrån. Vers 13 så säger Jesus så här: ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra. Och på slutet, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon är all rikedom. Det är pengar. Det är det handlar om. Det är jättetydligt i den här liknelsen, för direkt i vers 14 som kommer efter det här så blir fariseerna, de börjar håna Jesus, för det står att de älskade pengar. Så det är jätteuppenbart. Mammon är pengar. Det är det handlar om. Men mammon är också en avgud här. Så mammon är en personifikation av alla pengar som har en slags makt över oss och som kan vara vår herre. Det är så Jesus förklarar. Och det är två saker med just den här versen som är lite viktiga att lägga märke till. Det första är att Jesus säger att det är två herrar. Hur många herrar var det i liknelsen? En, eller hur? Och det här är en viktig grej som Jesus vill att vi får med oss. I liknelsen så är det bara en herre. Men Jesus menar att det finns två. Det finns två herrar. Det finns den här synliga herren som man är förvaltare åt. Som man får sparken från. Och så finns det en herre till. Som symboliseras av tiden efter anställningen. Och den här förvaltaren börjar leva i ljuset utav den här andra herren. Den som snart kommer vara den plats där han är. Det finns två herrar, viktigt att vara med oss. Den andra grejen flyger kanske lite grann under radarn. Men Jesu poäng är att vi är tjänare. Vi är tjänare, vi är förvaltare. Och vi kan inte tjäna två herrar. Men Jesus verkar inte ge alternativet att vi kan väl låta bli att tjäna någon alls då. Jag kan väl sköta mig själv. Jag kan tjäna mammon, jag kan tjäna Gud eller också så sköter jag mig själv. Och Jesus ser faktiskt inte det alternativet. Vi tjänar alltid någon. Den här världens barn hör till den här världen och är liksom fast i det. Vi kan välja att vara ljusets barn, men då är vi liksom fast i det. Det är det vi hör hemma i. Så att vi kan vara tjänare. Frågan är bara, vem är det vi tjänar? Och Jesus säger att tjänar vi honom så kan vi inte tjäna någonting annat. Vi kan inte tjäna två herrar. Och det är den konflikten den här förvaltaren hamnar i. Han har två herrar och han kan inte sköta sitt jobb gentemot både och samtidigt. Så det tar vi med oss. Två herrar och vi är tjänare. Vi är förvaltare. Vi backar till vers 10. Den som är trogen i smått, trogen också i stort. Det är ju här det skaver, eller hur? Varenda gång jag har läst den här liknelsen så tänker jag, Jesus, om du vill ha ett exempel på någon som är trogen, ta inte den här förvaltaren. Han är ju trolös så det skriker om det. Men det fanns ju två herrar, eller hur? Så han är inte ett föredöme i att vara trogen mot mammon, men han är trogen mot sin kommande herre. Det är det som är grejen. Och han börjar förändra saker utifrån det. Han blir en bild för trohet. Och om ni tittar på vers 11 som kommer direkt efter det här. Så pratar Jesus om att vara trogna i fråga om den ohederliga mammon. I fråga om. Och det är det som är poängen. Han är inte trogen mot mammon utan han är trogen i fråga om mammon. Och det är det som är målet. Nu har jag en liten fråga. Är det någon av er som vet varför man säger amen i kyrkan? Jag har hört några av er använda det ordet vid något tillfälle. Är det någon som vet varför man säger amen? Yes. Herre, låt det ske. Yes, ungefär så. Precis, och det kommer från ett verb på hebreiska som betyder att vara pålitlig eller att stötta. Så tänker en pelare, den stöttar upp och därför är den pålitlig. Man kan lita på den. Den är aman, den är amen. Så det som är sant, det kan vi lita på. Det som stöttar upp, det som är pålitligt, det litar vi på. Vi säger amen. Så att Jesus är det trovärdiga vittnet, han är amen. Han är sann, vi kan lita på honom. Så vi säger amen till honom. Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen. De har visat sig vara trofasta, sanna, pålitliga. Så vi litar på det här. Och när någon ber en riktigt bra bön som vi säger, det där är sant, det där är pålitligt, så vill vi ha det. Då säger vi amen. Herre, låt det ske. Amen. Visste ni att mammon förmodligen kommer från precis samma rot? Så mammon är rikedom som kan vara en avgud, men mammon är också det som vi litar på. Det som vi litar på är mammon. Och där avslöjas ju mammon verkligen som en avgud. Litar vi på mammon? Litar vi inte på Gud? Och i den här versen, så, alltså, det är ganska intressant att Jesus då kallar mammon för den ohederliga mammon. För det är någon man inte ska lita på, så är det någon som är ohederlig. Så mammon är det som ni litar på, som ni inte borde lita på, för det är ohederligt. Och kontrasten blir jättetydlig i den här versen. Om ni inte varit trogna i fråga om det här, vem vill då ge det som har verkligt värde? Det som står i grundtexten, vem vill då ge det som är sant? Kontrasten är mammon, han är falsk. Vem vill då ge det som är sant, det som är på riktigt? Jag vet inte, när mina barn var mindre framförallt, men ibland fortfarande, så kan jag tänka så här. Barn har ingen känsla för kvalitet. Är det någon som har känt så någon gång som förälder? Ingen känsla för kvalitet. Man gör en så fin julklapp. Man har så mycket planer för den. Den är jättebra. Man slår in den i en förpackning och så myser man i flera dagar inför jul. Yes, här får du. Och sen dagen efter jul så ligger innehållet slängt i hörnet. Och så åker de runt i kartongen. Förpackningen, det är det som är grejen. Barn har ingen känsla för kvalitet. Och så står man där och bara tänker, det är ingen idé att ge dig det här. Jag kan ge dig ett paket nästa år utan innehåll. För du kan inte ta vara på det här. Barn har ingen känsla för kvalitet. Problemet är att vi har inte heller känsla för kvalitet. Pengar är som en förpackning. Pengar är som bäst ett medel för att verka det sanna goda som Gud vill göra. Och när vi väljer att förhålla oss till pengar som okej, det här litar vi på, det här sätter jag min tillit till, så är det som att vi leker med förpackningen. Och Gud bara, nej men det är en förpackning. Pengarna jag gav dig skulle du använda för någonting som hade sant värde. Det var det som var grejen. Det är det som är känsla för kvalitet. Det är att förstå att pengar är ett medel. Pengar är inte någonting som kommer rädda mig på slutet. En gång såg jag en tröja där det stod så här. Den som har flest prylar när han dör vinner. Och det är en så absurd korkad tävling. Och jag tycker det är jätteroligt. Men det säger också någonting om det här. Hur vi förhåller oss till det. För vad skulle vi vinna av det? Men ibland lever vi våra liv så här som att okej, pengar, det kommer lösa mina problem. När jag blir äldre eller om det här händer, om bilen pajar, allt, pengar kommer lösa mina problem. Och många gånger är det ju genom pengar som problemen löses. Men frågan är, vad ligger mitt hjärta? Vad ligger min tillit i allt det här? Och ska jag vara helt ärlig så... Jesus säger här att ett mått på vår trohet, ett mått, är hur vi har hanterat våra pengar. Det är väldigt obekvämt, men det är också väldigt sant. Det är ett mått på vår trohet gentemot Jesus. Har vi varit trogna i fråga om pengar och visat så att Gud kan ge oss de sanna välsignelserna så att han kan göra det han vill genom oss? Det är en ganska jobbig fråga, men det är också en väldigt, väldigt viktig fråga. Och helt ärligt så är det ganska svårt att inte lita på pengar om man har pengar. Om jag vet att ifall bilen pajar så kan jag köpa en ny på studs utan problem. Om jag vet det så är det ganska svårt att inte lita på det. Det betyder inte att jag säger att nu ska alla bara slänga bort alla sina pengar. Men Jesus säger att det är svårt för den som är rik att komma in i Guds rike. Och det behöver vi ta på allvar. För frågan är, jag såg hur Rasmus liksom bara slog till för Lisa. Okej, men då vet jag, men det var bra, nu känns det bättre. Alltså, jag kommer inte ens ihåg vad jag pratade om nu. Det var någonting med pengar. Det är svårt att inte lita på pengar om vi har dem. Och det här kallet är att förvalta. Om du har pengar och vet att du har gott om pengar, hur bevarar du ditt hjärta? Det enda tipset jag kan ge är att få in ett givande i ditt liv. Se till att du regelbundet ger bort pengar. För att kapa bort det, för att se vart ligger min tillit? Vad är det jag litar på först? Är det mammon som är den som jag litar på, som är ohedlig? Eller litar jag på Gud? Vi går vidare till vers 8, eller vi backar rättare sagt till vers 8 igen. Så kommer vi tillbaka till Jesus summering av hela den här liknelsen. Där han säger, den här världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Den här förvaltaren... I den här världen var klok i skiftet mellan två situationer. Han levde under en trygg anställning och inser anställningen håller på att ta slut. Och då är han klok i skiftet. Klokare än vad vi är i skiftet mellan den här tiden och nästa. Och vad är det han gör? Han börjar plötsligt förvalta under en annan herre. Och han börjar inse att mammon, det här som jag litade på, den här anställningen, allt det här. Ja, det kommer ta slut. Det är bedrägligt. Mammon är ohedlig och han inser mammons kvalitet. Mammon håller inte. Men han kan använda mammon för någonting som spelar roll i skiftet. Och så börjar han göra det. Och det är det som är liksom hans klokhet. Det är där han är klokare än vad vi är. Använder vi våra pengar med sikte på att de kommer ta slut. De kommer försvinna. I den här tiden kommer pengar att försvinna. Kommer svika oss. men vi kan använda det för någonting i evigheten. Vi går vidare till vers 9. För här kommer Jesu uppmaning ifrån den här. Han säger, ja jag säger det, använd den ohedliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Det här handlar inte om att du kan köpa frälsning. Det är inte så att om du använder tillräckligt mycket pengar så får du en plats i himlen. Det är inte heller så att du kan använda tillräckligt mycket pengar så får du in andra människor in i himlen. Det är inte det det handlar om. Utan jag tror att mer du ska tänka så här. Du är ett ljusets barn. Du kommer höra till ljuset. Du kommer få vara i himlen. Tänk dig att du, när du är i himlen, får träffa en person och inse att pengarna jag använde under den här tiden gjorde skillnad för dig. Det förändrade ditt liv. Det hjälpte dig att ta emot det här. Det kanske gjorde så att du fick hopp, att du började lyssna på vad Jesus har gjort för dig och tog emot honom. Tänk att med den tacksamheten och glädjen få möta en människa i himlen när alla pengar är slut, när alltihop det är förbi, och veta att det här har gjort en evig skillnad. Och det är ett otroligt löfte i det. Vi har precis pratat om att mammon är ohedlig. Mammon kommer ta slut. Men om vi använder, om vi förvaltar pengar på ett bra sätt, så säger Jesus, det kan göra en evig skillnad. Det är ett ganska stort löfte. Pengar hör bara till den här tidsåldern. När du har dött och så uppstår du, så står du inför Jesus, så kommer inte samtidigt liksom din plånbok och din bil och ditt bankkonto uppstod också, vad gött, vi tar med dig in i himlen. Utan det hör till den här tidsåldern. Så det är helt värdelöst att lita på. Men förvaltar vi det, så kan din bil och ditt bankkonto och din plånbok kan göra skillnad för evigheten. Och jag tror inte vi förstår hur värdefullt det är. Så det är känsla för kvalitet. Att pengar är en förpackning för att göra det som Gud vill. Pengar är värdelöst att ha som herre. Men som verktyg, när vi använder och förvaltar det väl, så kan det göra skillnad för evigheten. Det är en sån otrolig utmaning och sån otrolig glädje i att upptäcka det här. Så det vill jag verkligen, verkligen skicka med. Så jag skulle vilja skicka med två sätt att använda pengar. Men jag skulle vilja att du breddar det här med pengar lite grann nu. För att du kanske känner så här, jag har inga pengar. Jag kan inte ge några pengar. Tänk lite bredare. Tänk pengar, men tänk bredare. Tänk dina resurser. Tänk dina relationer, alla dina gåvor, din tid. Vad som helst som hör till den här tiden kan du investera för att få en evig lön. För att det ska göra en evig skillnad. Fundera på, vad kan du göra? Och två sätt som jag tror är viktigt att ha med sig. Det första är att vi ska ge strategiskt. För det är det Jesus säger. Använd den ohederliga mammon, det är en uppmaning, använd honom för att de ska ta emot er. Så det finns ett strategiskt element i det här. Och om vi tänker på den här förvaltaren, vad var det han gjorde? Han avskrev skulder. Det är en otroligt fin bild för vad vi kan göra. Den största skulden människor har är vår syndaskuld. Vi vet, de allra flesta av oss, att vi är inte perfekta. Vi försöker säga till oss själva att det är okej. Men vi vet att vi är inte perfekta inför en helig Gud. Tänk om våra pengar kan hjälpa till så att människor nås av budskapet att istället för att försöka trycka bort det, så kan du få det förlåtet. Tänk om våra pengar kan hjälpa till att skriva av människors syndaskuld. Och det kan man ge strategiskt så att mina pengar inte bara glider mellan fingrarna, utan de går målinriktat till mission, till församlingen som berättar för människor om det här. Men du kan också vara strategisk i att ge så att det hjälper människor att lyfta blicken så att de kan ta emot från Gud. Det är väldigt svårt att förstå att Gud älskar mig från en person som säger det till mig, men jag är så hungrig så jag hör inte ett ord. Tänk om våra pengar kan ge människa mat för dagen så att de kan höra och förstå att det finns en Gud som älskar dem, som vill dem väl. Så det är en uppmaning. Använd mammon, använd pengar. Gör det strategiskt. Här börjar den här liknelsen falla isär. För den här förvaltaren är den här världens barn. Han gör någonting klokt i skiftet, men han gör det bara för sin egen skull. Bara egen vinning. Så han kan lära oss klokhet, men han kan inte lära oss rätt attityd. Och det är den andra delen. Ge strategiskt, men ge också med hjärtat. I Betania så kom det en kvinna in till Jesus. Hon hade en dyr flaska med olja. Och hon bara bryter upp den och häller ut den över Jesus. Och det var så någonting fint, det var inget elakt, utan det var fint liksom. Hon anklagades för att vara alltså, så otroligt ostrategisk förvaltare. Hon hade ju kunnat sälja den här flaskan, få en massa pengar, ge åt de fattiga. Precis det där strategiska som man ska göra, eller hur? Så hon var en ostrategisk förvaltare, eller var hon det? Jag kan inte tro att någon kristen i hela världshistorien eller i något land i hela världen inte skulle vilja vara hennes vän. Inte skulle vilja ta emot henne i sin eviga hydda. Vi skulle alla vilja vara med henne. Så hon var inte en dålig förvaltare, hon var en otroligt bra förvaltare. Varför? För att hon kände igen sin herre. Hennes herre var inte de här pengarna, de här möjligheterna. Hennes herre var Jesus. Hon visste vilken herre hon tjänade. Hon hade också otrolig känsla för kvalitet. Hon visste att den här flaskan är dyrbar i pengar. Men det bleknar i jämförelse med det värdet den här flaskan egentligen har. Och värdet egentligen är hur mycket glädje kan det här ge till min herre. Och det måste vi ha med oss när vi ger. Det är att vem är det vi ger för? Jag insåg igår när jag hade tuggat på den här prediken att så här, känsla för kvalitet, att förstå vad pengar är i förhållande till allt annat, det kommer alltid ur en kärlek till Jesus. Om du älskar Jesus så hamnar allt annat på rätt plats. Då får du känsla för kvalitet och förstå pengar värdelöst som herre, men otroligt som verktyg för att förmedla någonting som gör en evig skillnad. Och jag skulle vilja avsluta med att bara skicka med några frågor som tugga på. Du ska inte svara till mig om det här, utan ta det här med Jesus. Är du klok i skiftet? Förstår du att allt som hör till den här världen kommer ta slut? Är du klok i skiftet? Bygger du för den kommande världen med det du har i den här världen? Är du klok i det skiftet? Har du känsla för kvalitet? Förstår du hur värdelös mammon är att ha som tillit? Hur ohedlig? Det står ju här, när mammon lämnar er i sticket. Inte om, utan när. Pengar kommer lämna oss i sticket. Det är så det är för oss allihopa. Förstår vi det? Eller är det dit vi vänder oss först? Värdelöst som herre, men otroligt som verktyg för att göra skillnad. Som förpackning för det Gud vill göra så kan vi leverera Guds goda välsignelser in i den här världen. När vi förstår att pengar är en förpackning. Som bäst och som mest värdefullt så förmedlar pengar det som Gud vill göra. Det som allra bäst. Och där någonstans skulle jag vilja att vi bara stannar, tar med dig det här. Och känner du att det här var jobbigt eller det här drog i mig eller någonting sånt, så tror jag att det är meningen, det här är en utmanande text. Men när Gud pekar på en sak så är det alltid för att han vill verka någonting i dig, något bra i dig. Du är ett ljusets barn och uppmaningen är att leva som ett ljusets barn. Och då är det här en del av det. Att få en känsla för kvalitet, att placera allt under Jesus och att känna igen honom som sin herre och bara säga att allting jag har i det här livet, dess sanna värde är hur mycket glädje det kan ge dig. Det är det högsta värdet. Och om mina pengar som kommer ta slut kan göra en skillnad för evigheten, så är det värt att investera i. Vi kan väl stå upp och be tillsammans som avslutning. Jesus, jag vill bara så här placera allt under dig, herre. Du är herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att tjäna dig, Gud. Att du ska avslöja varje avgud, Gud, som vi litar på men som vi inte borde lita på. Jag ber att du ska göra oss till goda förvaltare, herre, med känsla för kvalitet, Jesus. Låt oss förstå, herre, och låt oss bara fyllas med din heliga andes glädje i att ge för ditt rike, Gud. Att ge strategiskt så att det gör skillnad. Men framförallt att känna igen dig och veta att allting vi har, dess högsta värde, är vad det kan göra för dig. Att det är dig vi gör det för, Jesus. Så jag ber dig, fyll oss med din helige ande. Och skapa något nytt, Gud. Gör oss mer. Gör oss mer lika det du har gjort oss till. Låt oss leva som ljusets barn. I Jesu namn. Amen.